Ja, hej och välkomna till Partille A-radio. Denna lördag som är kvinnodagen faktiskt. Mm. Det är alltså internationella kvinnodagen och vi kommer att prata lite mer om det. Och vi som sitter här idag, det är Gunnel Alderholm.
Och det är Evert Svenningsson.
Ja, och sen har vi Daniel Dellermark som ryckte in så att ni får höra oss i etern.
Jajamän, jajamän.
Ja, du är välkommen du med.
Tack så mycket, tack så mycket.
Ja, ja. Det är så är att vi planerar för ett program med Öyvind som vanligt som tekniker och Katarina Bosetti Kristoffersson skulle komma hit och prata om internationella kvinnodagen och jämställdhet och sånt eftersom hon jobbar med det. Men bägge två ligger hemma är sjuka och då var Daniel så hygglig så han kunde ställa upp och vara med. Så det är bra. Så vi ska försöka göra lite grann av det här programmet som vi hade tänkt, trots att Katarina inte är här.
Nej, vi fick tänka om och det gjorde vi.
Ja.
Mm. Man får ha en plan B ibland helt enkelt.
Ja, precis.
Men vi har en plan som man säger.
Ja, det är Jönssonligan. Jag har en plan.
Precis, ja. Just det.
Ja, men vi börjar väl då med lite musik och då börjar vi med Nationalteatern och deras sång som heter Hanna från Arlöv. Varsågoda.
Ja.
Det var Nationalteatern och Hanna från Arlöv. Mm. En berättelse om hur kvinnor hade det för ett antal år sedan i produktionen. Mm. Men ibland när man hör hur det låter idag, framförallt kanske inom vårdområdet, så är det nästan likadant, så att det finns alla anledning att ha den här dagen och diskutera.
Mm. Och jag har alltid med mig en bok här, eller ja, en liten, där det står olika saker. Hurra, jag är kvinna. Mm. Och då har jag alltid med mig detta. Upplev den medmänsklighet du delar med män. Njut av de skillnader och likheter ni var och en medför till relationer.
Mm. Det är verkligen en bra att Precis. Vi tillsammans
ja.
Alla ska jobba. Men nu har vi den internationella kvinnodagen idag och den har ju faktiskt en ganska, det är inget nypåfunnet utan det var faktiskt redan 1910. Som den instiftades och det intressantaste när man läser lite grann historierna om det är alltså att det var från mer eller mindre från Ryssland på den tiden då där tsaren och sånt man skulle trycka på och det var där det började lite grann och 1910 som sagt så kom den första lilla embryot till internationella kvinnodagen och sen har det spridit sig över hela världen och från i Sverige så har dagen firats från 1912 och från början var det lite olika dagar men så småningom så blev man mer och mer fast vid den 8 mars och det var FN som då tog tag i detta och man ville införa en gemensam kvinnodag i hela världen och då har man alltså fastställt att 8 mars och det är väl bra att man har en sådan dag. Sedan så kan man alltid diskutera hur man går vidare i de här frågorna om jämställdhet och det ska vi göra så småningom.
Mm.
Men det är oerhört viktigt att alla länder jobbar med det här. Det som slog mig när jag tittade lite grann här i historien bakåt det är att många har internationella kvinnodagen idag som också som helgdag.
Mm.
Vi har ju inte det, men det är också intressant att konstatera att många av de där länderna, det är gamla sovjetländer, det är i Afrika med bland annat Eritrea, de sände ju här förut och hade pratat mycket om kvinnodagen och sånt. Och det är mycket, som sagt, länder som idag är svåra att hävda att de är demokratier.
Nej, precis.
Men de har alltså då den nationaldagen och det handlar lite grann om man på många håll och kanter också ser detta som ett sätt att hylla kvinnorna för att de är så duktiga och sköter om allting. Alltså inte att de ska vara med i samhället, utan
nej, de ska vara hemma, familjen.
Vara hemma och sånt. Och lite grann av sådana tendenser finns ju då också, att man ska ha lite soft girls och sådana här saker som man nu börjar prata om. Så det finns väl all anledning att ha en ordentlig diskussion om jämställdhetsfrågor och också möjligheten. Men det i grund och botten handlar om demokratifrågor.
Mm, det gör det.
För men det hade kunnat varit en helgdag i Sverige också, tycker jag. En röd dag. Det hade inte ju skadat.
Nej, det finns ju många dagar som man skulle vilja ha.
Så precis.
Att, ja. Men vi hade... I det sammanhanget så hade vi inte kommit in något trevligt sällskap om man tittar på vilka som har det. Så att det,
nej, precis.
Det handlar nog mer om att man ska egentligen jobba mera för demokrati. Det är demokratin som gör att man skapar ett jämställt samhälle.
Mm, och det är många av de här länderna som, ja, det är liksom en sköld utåt.
Ja.
Att vi har detta också. Sen om de jobbar med det eller inte. Men just att de kan säga att den dagen är för kvinnorna.
Ja. Så att, men det är på olika sätt man jobbar med det på olika håll och kanter. Jag ska... Efter nästa låt ska jag ta och läsa lite grann som har sagt.
Mm, precis, det tycker jag.
Men då tar vi nästa låt, va?
Ja, om kvinnofrågan med Lukas Stark. Varsågoda. Ja.
Det var Lukas Stark.
Det var Lukas Stark, ja.
Och om kvinnofrågan. Och det är ju en låt som var skriven på i början på 1900-talet av Joe Hill.
Mm.
En fackföreningskämpe. Och som på ett väldigt tydligt sätt alltid illustrerade de problemen som fanns då. Ungefärligen vid den tiden när kvinnodagen kom till.
Mm.
Och det tyckte vi skulle visas på det. Ungefär som förra Hanna från Arlöv, en vanlig arbetarkvinna. Och här var det en tjej som skulle försöka bryta sig loss ifrån dåligt sällskap och på det sättet också ansluta sig till facket och vara med och jobba.
Mm.
Så att det är en viktig del i det hela. Och då tänkte vi att vi skulle lyssna på ett litet avsnitt från 1949.
Ja.
Vi har tagit det från min lilla jubileumsskiva som handlar om vi som är födda då.
Mm.
Och det är ett, ja, så ska vi prata om det efteråt. Här kommer en litet från en LO-ombudskvinna. Ja.
Ja.
Undras mig, det här tog vi fram bara för att Katarina, som ju också är LO-ombudsman numera, skulle referera eller recensera det här.
Ja, precis.
Men jag tror att den tidens frågor, det var så.
Mm. Jag vet att min mamma sa när jag kom hem och gnällde väl lite och så sa hon det. Har ni inte kommit längre än när jag var ute och arbetade så.
Mm.
Och det där har följt med mig.
Ja.
Det här är någonting som kommer att ta oerhört mycket tid. Och sen är det ju, som jag säger det, om jag arbetar en timme mer en dag så kanske du nästa dag jobbar en timme mer. Vi ska inte hänga upp oss på det här att kvinnor jobbar 1,09 mer efter sitt arbete. Det är den dagen som man räknar med att mannen är väl den som arbeta med bilen. Så. Det tror jag inte man tar med just det. Så att jag är lite... ja, det är min uppfattning. Mm.
Ja, och det finns ju alltid med dem, hur man fördelar jobbet.
Ja.
Men man kan ändå... Det finns ju många som känner igen sig vad hon sa här.
Ja.
Även om det var konservburken hon sa som... Nu har vi, när vi gick här så konstaterade att det var de här som kör ut mat som kom springandes med mat till grannar och sånt. Så att det är mycket man kan ha underlättat.
Ja.
I Tage Erlanders memoarer så skriver han väldigt mycket om när tvättmaskinen kom.
Ja.
Hur den underlättade för alla kvinnor, för det var kvinnorna som tvättade på den tiden.
Dammsugan.
Och dammsugan, men just tvättmaskinen. Mm. Att man kunde ha en tvättstuga i sitt hus. Det var mycket det. Men jag menar, jämställdheten handlar ju i grund och botten, som jag sa förut, också om demokrati. Och En del sådana här saker, jag vet att Katarina har tagit upp det. Det finns något som heter Demokratiforum som har en annan inriktning kanske i de här frågorna än många andra. Mm. Och det är liksom att också att det finns en klass.
Ja, det gör det.
Klasskategori också ja. Mellan. Mm. Att det är många av frågorna som drivs har varit kanske för de mer etablerade. Mm. Men arbetarkvinnorna, oberoende var de är i fabriker eller om de är sjukhem eller, var, eller så är det ju fortfarande en demokratifråga väldigt mycket.
Mm. Pappa köpte ju en dammsugare till mamma så hon skulle få det lättare.
Ja.
För pappa var ju aldrig hemma på grund av att han jobbar ju för facket och skulle se till att det blev bättre. Och då tyckte han väl att mamma skulle få det lite lättare och hon tyckte det var jätteskönt.
Ja, nej men det är ju ingen tvekan att mycket av de där sakerna har underlättat. Samtidigt som man också då förväntar sig att man ska vara ute och jobba också. Så det var ju ett sätt att skapa möjligheter. Vi behövde ju arbetskraft då som nu.
Ja.
Och då var kvinnorna som var reservarbetskraften. Mm. Nu har det varit invandrare de senaste åren. Ja,
men man ser ju det om andra världskriget. Vilka det var som skötte arbete och sådana här saker ute i samhället. Det var kvinnorna, för männen var ju ute och
stred.
Sköt varandra här i Europa.
Och det gör de nu igen.
Ja, precis.
Så att allting går ju igen. Mm. Jag sa här förut att det fanns ett antal länder som hade nationaldag idag. Och bland annat var det tydligen Eritrea som förut. Och jag har också såg också att det var Serbien och jag har lite kontakter fortfarande neråt och fått ett litet sms idag, eller nej, på Facebook ska jag säga. Och där skriver man så här, och det kan ni tänka på, är det så bra det här? Idag är det den 8 mars, internationella kvinnodagen, för att fira de modiga damerna Rosa Luxemburg och Claire Zetkin som reser sig mot det patriarkala systemet och kämpar för kvinnornas rättigheter som var helt diskvalificerade, marginaliserade tills dess. Firar vi detta viktiga datum. Var stolt över att ni är kvinnor, kloka och värdiga. Ni lägger i framkant i kampen för ett fritt Serbien. Glad idag på er. Och då kan man säga så här, att det är ju härligt att det finns de kvinnorna. Tyvärr är det alldeles för få män som är för ett fritt Serbien. Där nere numera är det ganska så tufft.
Ja.
Men det är väl bra att man ändå går ut på det här sättet, tycker jag.
Mm.
Så att, men det finns många vinklar på det här med jämställdhet och med varför vi har kvinnodagen.
Mm.
Och det är hela tiden man måste prata om. Och jag tänkte vi skulle lyssna på en skiva nu, så ska jag göra lite, ta annat citat som jag har med mig runt omkring som hänger ihop både med demokrati, jämställdhet och rättigheter.
Mm. Menar du att vi ska spela Drömmens skepp?
Ja, det kan väl passa nu.
Ja, det passar alldeles utmärkt tycker jag. Och det är Staffan Börse som sjunger. Varsågoda. Ja, varför Drömmens skepp? Jo, därför att vindarna vänder, vaknar och vänder sig om. Alltså det är lite det vi ska göra. Vi kan vända oss om och titta för att få inspiration att gå vidare. Jag tycker så oerhört mycket om den. Och den är i blommor i hela sången. Åh, jag älskar den. Men jag tänkte jag skulle läsa någonting. Thomas E. Davy heter tydligen en som har ställt upp i presidentval i USA. Under presidentkampanjen 1948 mellan Truman och Davy sågs den senare längre ut som en segrare. På valnatten sa Davy till sin fru: "Nu ska du alltså få uppleva hur det känns att ligga med amerikansk president." Vid frukostdags stod det klart att Truman segrat. Fru Davy till sin man: "Nå Tom, ska jag resa till Washington eller kommer Harry hit?" Tycker jag är bra.
Ja. När man känner sig lite självsäker. Kanske.
Precis.
Ja. Nej, men det är ju det här med vad som är rätt och riktigt i samhället. Det kan man ju alltid diskutera på många olika sätt. Och en som gjorde det för länge sedan också, ungefärligen när internationella kvinnodagen kom. Det var Hjalmar Branting.
Hjalmar Branting, ja. Mm.
Som ju var vår första socialdemokratiska riksdagsledamot och sådant, och också partiledare under många år, och var en av dem som var med och bildade Nationernas förbund, mm. som var föregångare till FN.
FN, ja.
Och det kan man ju prata om en annan gång, men i alla fall. Och det här med att man skulle kämpa tillsammans, alla. Och där naturligtvis då damerna, precis som vi har beskrivit i de här två låtarna vi hade förut, Hanna från Arlöv och om kvinnofrågan, så var mycket som var på dagordningen då. Det var 8-timmarsdag, arbetarskyddslagstiftning, arvs- och förmögenhetsbeskattning, ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Kraven i sig själva mötte motstånd både hos högern och från arbetsgivaren. Men de förklarar också motståndet mot den, och det förklarar också motståndet mot den allmänna rösträtten. Den som skriver detta eller säger detta, det är Ann-Marie Lindgren i en tidning, Aktuellt i politiken. Och hela det här var ju argument, och hon skriver lite längre ner att man menade att folk skulle bli slöa och allmänt inte orka jobba och inte vilja betala. Och det är klart att när man häromdagen läser i tidningen att arbetsmarknadsministern säger att folk är lite slöa och inte vill ta jobb, så är det ju samma argument som vi hör idag. Och motståndet mot våra socialförsäkringar och sånt uttrycker samma inställning till arbetslöshet och sjukdom. Och det ligger också en ovilja att erkänna de faktorer i arbetslivet som är den verkliga orsaken, och med det också en ovilja att göra någonting åt det, de här faktorerna. Och i grunden är det, skriver Ann-Marie Lindgren, frågor kring makten i arbetslivet. Dagens ständigt fortgående försämring av socialförsäkringen har, det säger högern öppet, som syfte att tvinga folk att acceptera lägre löner och överhuvudtaget sämre arbetsvillkor. Och så säger hon så här: Branting skulle inte ha några svårigheter att känna igen den här debatten och intressena bakom den.
Nej,
alltså den debatten som var om hur samhället ska utvecklas både för kvinnor och män när internationella kvinnodagen inrättades, den lever kvar fortfarande.
Mm.
Och det är det jag vet, och vi ska återkomma till det. Katarina har skrivit en motion till partikongressen där hon tar upp de här sakerna.
Mm. Mm.
Det är alltså, det i grund och botten handlar det om en demokratifråga där alla ska kunna få rättigheter och skyldigheter. Jag bläddrar i, man har ju lätt att få fram tidningar från andra håll och kanter.
Ja.
Så jag såg i Bohuslänningen insändare som visade sig också vara en sån här massinsändare med bara olika underskriftskrivare, som Moderata kvinnoförbundet har gått ut och skrivit. Nu har jag inte den framme så jag ska inte citera den, men kontentan var att de driver väldigt viktiga frågor för kvinnor och kvinnors rättigheter. Och en del av de sakerna kan man väl hålla med om kanske. Att det handlar om våld och liknande. Att de som utsätter folk för våld ska också dömas. Men i hela den artikeln så fanns det liksom ingenting om demokratisk utveckling. Utan det var bara som vanligt, vad ska jag säga? Ja, helt enkelt de repressiva åtgärderna man har kommit på med hur man ska göra mot de som missbrukar våran demokrati. Och det kan väl vara så, men jag menar, jag tycker på internationella kvinnodagen kan man väl ändå lyfta fram vad man behöver göra ur jämställdhetssynpunkt och också se till att man får förbättringar för kvinnor, för män och alla. För att mycket av arbetsmiljöproblematik som finns, de finns i, ja, det är ju i arbetaryrken när man har det. Men på många arbetsplatser idag är ju också oerhört stress och liknande. Oh, ja. Så det är inte den fysiska arbetsmiljön utan den psykiska arbetsmiljön som är så stor.
Mm. Och sen just det här också, när man går och tittar till exempel i Norden, och hur länge man arbetar, så är Sverige den som arbetar mest.
Ja, just det. Det var bra. Jag hade i dagens GP så fanns LOs chefsekonom. Svenska folket jobbar längst i Europa. Och det, så låter det ju inte när, man, när vi är nu i krav ska komma in sedan på partikongressen. Där vet jag det är mycket diskussioner om arbetstidsförkortning och liknande. Och där arbetsgivaren säger att det kommer att gå åt helvete rent ut sagt om man minskar arbetstiden. Enligt Torbjörn Holler, då, LOs chefsekonom, så är alltså beräknade alltså de år man jobbar i Sverige så är det 43 år. Jämför det med förväntade arbetslivet i Danmark och Norge så är det 41 år. I Finland och Tyskland är motsvarande siffra 40 år. Och i stora länder som Frankrike, Italien och Spanien och Portugal är det förväntade arbetslivet uppemot 10 år kortare än svenska folket kan se framför sig. Och det endast i EU är det endast holländarna förväntas jobba lika länge som svenska folket. Alltså, vi tar ut väldigt mycket arbetskraft ifrån oss och därför har vi också, tack vare det delvis, så har vi också kunnat förbättra vårt samhälle. Men det är klart att det är väldigt hårt tryck på arbetslivet idag. Mm. Och därför är man, det tycker jag var en intressant del i en sån här dag, att den här frågan kom i tidningen idag. Och Torbjörn Holler skriver det att vi har ett arbete med att minska arbetstiden totalt.
Men det är ju forskning på det också. Och det är en forskning som har pågått i ett år. Och det är Australien är med bland annat och andra länder. Där man visar att jobbar man fyra dagar så hade ju arbetsgivaren sagt att det går åt skogen. Men det visar sig att människorna jobbar mer. Mm. Och mår bättre och produktionen ökade med 36%. Mm. Så att man kan inte bara gå och säga det att nu ska vi jobba mer och mer utan vi får börja titta på vad egentligen mycket vi kan, alltså, behöver jobba för det arbetet som vi har. Vi ska vara inte tillgängliga dygnet runt.
Nej. Och sen jag läste den också. Vad skrev han längst ner i den texten, Evert? Just det där att arbetsgivarorganisationen själva går ner och jobbar 35 timmars arbetsvecka. Men att de driver på att det inte ska bli några kortare arbetstider. Men på själva den arbetsgivarorganisationen jobbar de redan nu 35 timmars arbetsvecka.
Ja. Just det. Att den är, jag skulle, hade tänkt, vad bra
du kom,
tänkt att ta upp det. Jättebra Daniel att du observerar det också för att det är lätt att låta andra jobba mycket och själv. Och det, jag menar, det är samma sak. Det finns ju då andra tankegångar runt omkring det här med arbetstiden och sånt för de som måste gå till jobbet. Daniel kan liksom inte sitta hemifrån och dela ut sin post.
Nej, det är svårt.
Ja, det blir svårt. Va? Mm. Utan han måste kämpa iväg trots att han har ont i ryggen på måndag. Måste han försöka ta sig iväg?
Kan försöka.
Ja. Och medan däremot hade han haft ett sånt här jobb där han kunde sitta framför datorn som han är duktig på så hade han inte haft något större problem. Och det skapar också en jättestor skillnad i möjligheterna hur man jobbar och hur man, på vilket sätt man, vilken bundenhet man har. Jag säger inte att de jobbar mindre utan det är liksom bundenheten.
Men Olof jobbar ju hemifrån. Mm. Han är inne på kontoret tisdagar och torsdagar. Och han säger det är underbart, det är ljuvligt för när jag kan sitta där och jobba och sen när jag slutar, ja då är jag hemma.
Mm. Mm. Bara resvägen till och från jobbet är ju fantastiskt. Plus att man kan göra mycket annat. Och det är också en jämställdhetsfråga. Jag tror att många andra har den jobbet.
Och sen just det där om man är lite krasslig och sånt också. Ja. Det är lättare att jobba hemifrån och sånt också.
Ja, man kan åtminstone sköta lite mejlkontakter och lite grann sådana saker. Så det är helt annorlunda. Mm. Och det där måste man också lägga in innan man diskuterar hur arbetstiden ska vara. Det kanske ska vara så att man ska ha en större spridning på arbetet. Det kanske inte ska vara lagstadgat utan vi ska avtala om det. Och det vill ju LO. LO vill ju ha det. Får vi se diskussionen på partikongressen hur den kommer att gå. För att ibland kan det ju vara bra att man har olika, beroende på olika yrken och liknande.
Och den skulle vara 28 maj.
Ja, och den ska vi prata en hel del om senare.
Just det.
Mm. Ja. Nu har vi kommit lite galet i våra musik här, men att vi kör Hasse och Tages i sportaffären, för den handlar om
att
välja, och det är det vi ska göra.
Ja.
Ja, vi får ha lite skoj också. Den här inspelningen är säkert gjord på någon gång på 70-80-talet.
Ja. Det var Lena Nyman
och Gösta Ekman, ja. Och man kan applicera det på dagens samhälle också,
ja,
hur man ska ha och hur man ska välja på olika saker och ting här i livet. Och jag såg på TV igår, så hade de haft någonstans uppe i Norrland någonstans en aktivitet där man på biblioteket hade plockat fram gamla dataspel.
Ja, just det.
Och hur ungdomarna satt och spelade de här som var 30-40 år gamla. Och reporten kom ihåg själv hur han satt och spelade och tyckte det var skoj. Och då sa ungarna, de här är mycket roligare än vad de här nya spelen är. Och det var ju ganska intressant. Kände du igen det, Daniel?
Ja, eller jag såg bara själva trailern för inslaget och sånt. Men just Nintendo 8-bitars och Super Mario Bros var någonting som jag spelade.
Ja, ja.
Och det var roligt.
Ja, och jag vet att sonen, han plockade fram det till Sixten, barnbarnet, här för en tid sedan. Han tyckte också att det var helt annorlunda. Ja. Mycket svårare att spela, så han också. Så att det var inte alltid det bättre nu.
Det är lite roligt också med den melodin som är i det spelet. Både jag och min fru spelade det när vi var små, och båda våra föräldrar hatade den melodislingan.
Ja, det kan man ju mycket väl förstå. För
enformig som bara den.
Ja, just det.
Men ändå.
Ja, ja. Ja.
Men när man är inne i spelet så är ju det en del av själva spelet och sånt också.
Ja. Nej, men det var lite granna i sportaffären här, alltså hur man ska välja om så olika saker och ting. Och vi ska ha ett kyrkoval, och den kommer Daniel att prata om nästa vecka, vet jag.
Ja, det var tanken att jag skulle ha med Marlene som hon sitter med, ansvarig för kyrkan. Ja. Annat.
Men vi ska ju nästa år ha riksdagsval och kommunalval och regionval. Och inför det så har ju vi i Socialdemokraterna nu en partikongress som kommer att vara här inne i Göteborg vid mässan den 28 maj till 1 juni. Och då kommer också vi att massa motioner, och vi ska ha nytt partiprogram och liknande. Och det var här vi hade tänkt att ha Katarina, som hon är en av dem som har blivit valda till att vara ombud för oss. Och hon har ju varit med förut och kunde berätta lite grann om hur kongressen fungerar och allt vad som händer. Men vi tänkte att ändå prata om det här, för att så småningom så ska vi prata om de motioner som finns då. Och från arbetarkommun här har vi tagit en mängd med motioner, och tre av dem, de är skrivna, en av Gunnel här och en av Katarina och den tredje av Torbjörn Karlsson. Och jag tänkte att vi ska ringa upp Torbjörn när vi spelar nästa låt. Och så kan vi prata lite grann om våra motioner tillsammans, du och han. Och så får vi, Katarina har skickat över den, och vi har den här så att vi kan relatera till den. Och den
hon kommer nog lyfta det i sina program när hon kör sina program med Daniel
säkert,
och sånt också.
Ja, det gör hon säkert. Men vi kör den nu. Jag tror att hon gjorde det i lördags också faktiskt.
Det är möjligt.
Jag har inte lyssnat på programmet, men jag misstänker att hon gjorde det. Men i alla fall, vi ska då, med tanke på att det är slagerfestival ikväll. Det heter ju inte det längre, utan det heter
Melodi.
Melodifestival.
Festival. Precis. Och det är något, Gunnel och jag, vi tillhör väl de få som inte sitter och tittar på det.
Ja, jag tycker det är bedrövligt.
Vi tycker inte om det. Men däremot så, förr i tiden så lyssnade vi ibland, och vi har faktiskt några gamla såna här samlingsskivor runt omkring Schlagerfestivalen, ja. Melodifestivalen. Och nu ska vi lyssna på en som kanske
2013.
Är... 2013. Ja, och det kanske inte är precis det som man tycker det är så representativt, men det är ändå väldigt bra, tycker jag.
Precis,
du kan presentera den.
Ja, då är det en riktig jävla slager. Ja. Varsågoda.
Ja. Om du letar fram den där nu så
nu ska jag
prata.
Fram den medan Evert pratar. Ja.
Ja, det här var en riktig jävla slager från 1913, håller jag på att säga, men 2013. En del kanske tycker att det passar bra att säga 1913. Och det var bland annat Tommy Körberg och vad heter han, Malmberg.
Men de vann inte med den låten?
Nej. Jag vet inte. Jag tror att jag röstade på det en av de få gånger jag röstade, för jag tycker det var en liten protest. Mycket protestsång i den. Vi har ringt upp Torbjörn Karlsson. Jag hoppas att du hör oss.
Jajamensan, jag hör er.
Gott. Vad har du sletit hårt idag, tyckte jag du sa när jag ringde?
Jajamensan, herregud, det var ju 5 mil och sen har man städat hemma och herregud, så det var full fart.
Ja.
Men det var det framför TV:n.
Ja, det är slitsamt det här med 5 milen. Det tar så lång tid.
Ja, det gör verkligen det, men det är spännande. Det var spännande. Det var duktiga svenskarna.
Ja, det var ju fantastiskt att vi tog ett silver.
Ja, det var ju Arvi och han Otugg är ju liksom helt omöjlig, så att det var ju det bästa vi kunde få säkert.
Kläbo heter han nu.
Ja, Kläbo med. Kläbo heter han.
Ja, men vi är uppvuxna med Otugg, så att det är inte så konstigt.
Nej. Kläbo heter han.
Ja. Du, ska prata lite grann om partikongressen här, och jag sa här förut att vi från Arbetarkommun har skickat in en ganska många motioner, men det är du och det är Gunnel här, och så är det Katarina Bosetti då som har skrivit egna motioner, kan man säga. De andra var ju oerhört viktiga och sådana frågor som kommer att bli aktuella, men de var väl kanske skrivna med hjälp av många andra.
Exakt. Men så är det ju. Det är ju många som tar goda idéer utav andra och kopierar kanske lite för att lägga extra tyngd på deras frågor. Så att, det är kul att några utav oss skriver lite in också.
Ja, och det är några av de där motionerna som vi har ställt oss bakom här i våran arbetarkommun. Det är ju faktiskt också runt omkring arbetstider och sånt. Vi pratar om det före här nämligen utifrån... Hur mycket vi jobbar här i Sverige och att det behöver komma till en arbetstidsförkortning. Men det får vi väl ses framöver.
Du har skrivit,
ja, verkligen. Du har skrivit en om bostadspolitik.
Ja, jag tycker nämligen att det är viktigt att vi kan få en regering eller stat i alla fall att se till att subventionera bostäder när vi har bostadsbrist i landet. Även om det idag är tufft för alla bostadsbolag, men våra allmännyttiga bolag råder vi liksom lite över själva, och att kunna skapa förutsättningar för en bättre bostadspolitik där man från staten faktiskt också är med och hjälper till i en byggnation så som vi haft det tidigare, det skulle jag se som väldigt lovvärt.
Du har skrivit att Socialdemokraterna ska verka för att lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag reformeras så att den kommunala allmännyttiga bostadsbolagen återges möjlighet att upprätthålla samhällsnytta som övergripande mål. Vad betyder det för vanligt folk? Vad innebär det?
Det betyder ju, allmännyttan spelar en väldigt stor del i liksom vårat samhällsbyggande, och i allmännyttan så kan ju vi som, alltså kommuner och staten, se till så att vi bygger både billigare och framförallt att vi bygger bostäder även i lågkonjunktur och även i högkonjunktur såklart, men att vi tillgodoser det bostadsbehovet som vi har i Sverige. Och där spelar ju allmännyttan med våra skattemedel och skattepengar en stor roll när vi bygger samhället som vi vill ha. alltså att folk har tak över huvudet, för det är en av våra basala grejer att vi ska ha en bostad. Och där spelar ju allmännyttan jättestor roll för att skapa förutsättningar för kommuner. Och då bör man också från staten se att här skulle vi kunna ge ett stöd till våra kommuner så att de kan satsa på sina allmännyttiga bolag, i vårt fall Partillebo. Så att de skulle kunna bygga lite billigare och ändå bra bostäder till ett rimligt pris för de hyrorna som det skulle då ge. Så man inte behöver bara säga att marknaden tar hand om det. Då är det alltid ett marknadspris och då ställer man folk utanför, även i våra allmännyttor. Som det blir alldeles för dyrt för. Så att det där är ett samhällsbyggarprojekt som jag ser det, att vi behöver skapa förutsättningar för alla har råd med en bostad och kunna bygga till rimliga priser. Och kunna bygga både i lågkonjunktur, alltså i högkonjunktur, då kan alla bygga för då går allting åt. Men att vi ser allmännyttan som en del i vårt välfärdsbygge.
Och då är det ju... Då är det väl också så att idag måste allmännyttan gå, liksom ge ägaren ordentlig vinst.
Ja, alltså det, man ska gå med en, alltså eftersom det är aktiebolag idag på oftast på de bitarna, så finns det ju aktiebolagslagen så att man ska gå med skälig avkastning. Och det ska man absolut göra, och då krävs det ännu mer subventioner hittills kanske från staten eller det här för att vi ska kunna leva upp till det. I den allmännyttiga sfären. Och det tycker jag liksom att man brukar prata om att det inte är konkurrens på lika villkor. Nej, det här är vårat. De privata är sina och vi äger allmännyttan. Det är skattemedel som äger allmännyttan. Och då ska vi också kunna leverera både den goda avkastningen som kanske vissa vill ha. Medan vi ska också kunna leverera goda bostäder så att de som har möjlighet att bo till rimliga pengar. Och rimlig standard. Standarden är jätteviktig. Det här handlar ju inte om att tumma på någon standard. Och det är också viktigt att vi kan styra med den.
Det finns ju andra partier som gärna pratar om låga hyror men med mycket sämre standard. Vill införa lite grann av europeiskt byggande.
Och det ska vi inte ha i Sverige. Vi ska se till att ha den höga standarden på bostäder som vi har. Och se till att värna dem liksom. Bostäderna som vi faktiskt har byggt och kolla dem i den ordning så att vi känner att det är vi stolta över.
Ja, det ska bli intressant. Jag tror att du kanske inte är, du har skrivit denna helt och hållet själv visserligen, men jag tror att det är kanske andra som tar upp bostadspolitik också på kongressen. Borde märkligt annars om du skulle vara ensam om denna.
Ja, det vet jag att jag inte är, för det är många som tänker i samma banor, även om de inte använder samma ord överallt. Nej. Så är det ändå allmännyttans vikt i samhällsbyggandet som man ser, och att staten behöver gå in och göra ännu större. Och vi som parti har ju alltid haft en bra bostadspolitik när det gäller just byggnationer och subventioner. Sådär. Och nu är det dags igen att vi tar ett nytag, tycker jag. Så jag hoppas på bifall på denna, eller åtminstone en del i riktningen utav den i alla fall.
Ja, det blir intressant att följa. När vi ändå pratas vid så kan vi väl ta en aktuella fråga också med tanke på hur allmännyttan ska skötas. Det har ju varit väldigt mycket diskussion om Partillebos fortsatta verksamhet. Ja, och utförsäljning och allting sånt.
Ja, det är det här olyckliga borgarnas intentioner att de vill hellre sälja ut allmännyttan för att begränsa antalet lägenheter i vår fina kommun. Det är vi fullständigt emot, så att jag menar, det är ju deras sätt att liksom tala om att den privata marknaden är bättre att ta hand om det här än någon annan, och det tycker inte vi. Så att vi får ju se hur det går nu med det nya ägardirektivet som kom här förra året, att man ville sälja ut 500-600 lägenheter ur vårt bestånd under en, det är ju ganska många år framåt, 2035 säger man. Men å andra sidan så sätter man ju också då hemsko på dagens byggnation, för jag menar, bygger man en lägenhet ska man i princip sälja två. Så att det är ju det som är också liksom, vi har ett bra bostadsbolag som vi ska värna om, och deras intention att sälja, det innebär ju att vi kommer att ha mindre att förvalta och mindre att sköta och mindre liksom att kunna kontrollera ur samhällsbyggarprojektet i Partille.
Ja. Den frågan lär vi prata många gånger mer om i våran A-radio och överhuvudtaget om byggnationer och allt vad vi ska göra För vi har, ja, ju, vi har ju mycket på agendan så här, både i partiet nu inför kongressen. Och vi har ju haft två bra möten i arbetarkommunen i veckan som gick här, och där har man stärkt sig i det kravet vi ställer, att vi måste se till att få ordning på Sveriges ekonomi, inte ekonomi, men framförallt få ordning på hur vi sköter saker och ting.
Och ja, menar,
både omsorg och liknande sånt.
Precis, både omsorg och, alltså, det är viktigt att vi skapar resurser för de här viktiga grundförutsättningarna som för det goda samhället, att både unga och de som går i skolan och de som är äldre behöver en skälig vård, och de som jobbar måste kunna känna att de räcker till. Nej, det här är oerhört bra liksom frågor som vi, tycker jag, som parti verkligen ska se till så att vi hanterar.
Ja. Du, har du någon undring, Gunnar?
Ja, jag tänker ibland som så här. Vi har ju så väldigt många som har hamnat i den situationen som inte får något jobb. Och sedan så får de gå ifrån sitt hus, eller de får gå ifrån sin lägenhet för de har inte pengar till det. Och sen blir de utslagna och vi gör i princip ingenting. Man har ju kommit underfund med, åtminstone vet jag i Finland, har man kommit underfund med att ger man dem lägenhet så de har någonstans så, och stödjer dem och så går det åt rätt väg. För jag menar, de som är utslagna ska inte ligga under i portuppgångar och jag vet inte allt var de ligger någonstans. Det är omänskligt.
Du är helt rätt, Gunnar. Jag menar, det här med att ha en egen bostad, det är ju en av de basala bitarna som vi verkligen måste se till så att alla får. För det är en självkänsla också, att man har sitt eget och allt det där. Då tror jag mycket annat faller på plats. Vi måste verkligen jobba för att alla har möjlighet och rätt till sin bostad.
Absolut. Så att, och våra ungdomar då som kanske får bo hemma till de är 30 år för det finns ingen bostad till dem.
Nej.
Det är ju helt fel.
Och alla har inte de där pengarna som vissa tror att alla har, att kunna köpa sig lägenheter för när man är ung. Det finns inte. Liksom.
Nej, precis.
Nej, vi behöver hitta andra alternativ.
Ja, absolut.
Du har väckt igång en debatt här säkert och diskussion om hur vi ska jobba vidare med det, och det tror jag är oerhört viktigt, för det här med lägenhet, det är också en jämlikhetsfråga och sånt, där vissa av oss har kunnat skaffat bra lägenheter och sånt och har en rimlig utgift för det, medan andra har det väldigt jobbigt.
Så är det. Och vi kan ju även konstatera att även i Partille nu så är ju arbetslösheten närmare 5,5%.
Ja.
Och vi har ju aldrig, jag menar, landet är ju på 10.
Ja.
Och jag menar, om vi nu som en kommun som ändå har bra förutsättningar också ser att det börjar närma sig 6% arbetslöshet, och det är ju närmare 10% på ungdomsarbetslösheten. Ja. Och att då skaffa lägenhet i det här läget, det är ju liksom, det är tufft.
Ja. Nu höll du på att dra igång en diskussion här som vi inte ska ha angående arbetslösheten, annat än att jag tog upp den förut här också runt omkring hur våran arbetsmarknadsminister talar om att arbetslösheten beror ju mest på att folk är slöja och slappa.
Det också här igår på nyheterna, eller om det var i morse också. Man blir beklämd och säger att man ska slå på dem som redan ligger ner. Det är helt galet.
Det är en liberal som säger det också.
Hade
det varit en SD-are hade jag kunnat förstå det, men en liberal som uttrycker sig på det sättet.
Ja, beklagligt.
Ja. Du, jag vet inte om det är så bra den låten som vi hade tänkt att spela nu, men vi gör det ändå. Den heter The Winner Takes It All, och det kan väl på sätt och vis applicera till vad vi har pratat om. Och det är ju ABBA som spelar och sjunger, så att de har ju vunnit Melodifestivalen en gång i alla fall.
Ja.
Du har det så gott, Tobbe.
Ja.
Detsamma till er. Ja. Ha det bra.
Ja.
Hej. Hej.
Ha det gott.
Hej.
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 Ja. The winner takes it all.
Så är det ju alltid.
Så är det alltid, ja.
På olika sätt. Det är en bra titel och låten är bra, tycker jag.
Ja, ABBA är bra överhuvudtaget.
Ja, absolut.
Ja. De är ju så här i Melodifestivalstider så kan man ju dra sig till minnes hatet mot ABBA från vissa håll och kanter i alternativa. Men de som var med på de alternativa, de är med nu på Melodifestivalen och är med och skär guld med kniven.
Det gjordes en intressant dokumentär om det när det var Eurovision året efter att ABBA vann, att det var en alternativa festivalen exakt samma dag och sånt också. Ja. Jag vet inte om den finns kvar på SVT Play, men det var en dokumentär om det på SVT Play också. Mm. Ja. Kan rekommenderas.
Det låter bra. Vi ska prata, Gunnar, du får...
Ja.
Jag skryter ju med att du och Tobbe hade skrivit motion och Katarina också. Sedan fanns det ytterligare en motion som egentligen var skriven av ett par tre stycken som handlar om AI. Mm. Men det får vi ta hit dem själva och prata om vid något tillfälle. Ja. För det klarar vi inte av att redogöra för. Nej, för vi har inte kopplat in AI ännu.
Nej, vi har inte gjort det. Den väntar på att den ska bli inkopplad någon gång.
Ja.
Mm. En vacker dag.
En vacker dag. Ja, det kan man regna idag också.
Ja, precis.
Ja. Men du har en mera jordnära motion kan man väl säga trots allt, som är oerhört viktig.
Ja, jag har skrivit en motion om barns rätt till ombud i vårdnadstvister eftersom jag då jobbar just med det här frivilligt med barn som drabbas av föräldrar som inte kan hålla fred när man skiljer sig och en av föräldrarna då påverkar barnen så mycket så de inte vill träffa den andra föräldern. Och det här mår inte barn bra utav och mycket av kriminaliteten kommer ifrån just att barn har mått så dåligt och inte fått den hjälp som de behöver när de var mindre. Så jag har skrivit så här. Motion angående barns rätt till ombud i vårdnadstvister. Varje dag plågas många barn av våld, även av sina föräldrar. Dessa barn har rätt till ett ombud i brottsmål och förvaltningsmål. Däremot inte i mål som gäller deras vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att barnens perspektiv inte får tillräcklig betydelse i samband med vårdnadstvister och barn kan få tvingas leva med detta våld. Barns rättigheter att komma till tals finns reglerat i svensk lag när barnkonventionen blev svensk lag. Jämställdhetsmyndigheten har visat på domstolarnas bristfälliga bedömningar av våld. I SOU 2023:40 förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Föreslås att barn rätt till egna ombud i dessa processer jämställs med brottsmål och förvaltningsmål ska utredas. Jag anser att det är självklart att barnen ska få ett ombud och underlag för detta finns redan. Jag yrkar att Socialdemokraterna ska kräva att barns rätt till ombud vid vårdnadstvister införs skyndsamt. Så de tog ju den här motionen så att den går ju upp då i partikongressen som ska vara. Och det här är så oerhört viktigt för barn mår så dåligt av när föräldrar inte kan hålla fred. När den ena föräldern påverkar barnen så fruktansvärt så att de inte vill ens en gång se den andra föräldern. Mm. Och detta är alltså inte könsbundet. Det är både män och kvinnor som gör detta. Så att jag tycker att barn mår så dåligt och många av dessa barn vet jag har ingen identitet. Och när de då inte har någon identitet så blir det så att man går in i kriminella gäng. Och då får man ett uppdrag och helt plötsligt så har man ett identitet så att man ska göra någonting. Man är viktig för att mörda till exempel. Så att det här är så oerhört, oerhört viktigt. Och nu har ju socialtjänstlagen också förändrats lite granna. Men samtidigt, ja vi var ju där häromdagen. De pratade om det. Däremot är det ju så att man nekar. Om föräldrarna nekar och säger att de inte vill ha hjälp så kan de inte göra någonting. Och det har jag sitter ju som nämndeman och vet att det kan ta upp till 4 år innan det blir tvång. Och det ska aldrig gå till tvång.
Det, ja, det här visar väl på från stora övergripande frågor till mer nästan i detalj kan man säga detta. Viktigt men ändå en detalj i samhällsbygget.
Ja.
Så fungerar det i partikongressen för Socialdemokraterna. Jag tror att de flesta partier, där har man lite grann både högt och lågt, som ja. Man brukar säga. Men högt, stora frågor och små frågor. Mm. Och det är väldigt värdefullt att man som medlem har möjlighet och också får stöd då ifrån sin arbetarkommun och hemmaförening för att driva de här frågorna. Mm.
Och då är det ju så att FN går ju in och tittar på det här med barnkonventionen, om där det är lag, om de följer det. Och där har Sverige fått på nöten så det bara smäller om det. Mm. Och det borde man tänka på när man läser den här motionen. Mm.
Vad bra. Jag tänkte att med det så kan man ju tycka att himlen är oskyldigt blå.
Ja, det är den som det är.
Ja. Och det är då Ted Gärdestad som sjunger den låten. Varsågod.
Ja, det var Ted Gärdestad som sjöng Himlen är oskyldigt blå. Mm. Jag tänkte som en katt är ju väldigt bra. Mm. Jag älskar katter och det här tycker jag är så bra, som gäller både katter och människor. Naturligtvis skulle inte en katt ödsla tid och energi på att försöka få människan att förändra sig eller sitt förhållningssätt till livet. Men bara genom att det finns här, deras närvaro, bara genom att betrakta dessa livsnjutar, proffs, allt vad de gör och inte gör, tror jag att vi kan lära oss mycket om hur livet ska levas. Mm. Tycker det var bra. Ja. Det är precis som katterna är. Ja. De är livsnjutare.
Ja, verkligen.
I allra högsta grad. Ja.
Ja. Vi pratade här också om Katarina Bosetti-Kristoffersson. Hon har skrivit en ganska lång, omfattande motion som handlar om jämställdhet och rättigheter överhuvudtaget. Hon skriver, jag ska inte läsa upp alltihop, men aktstycke här, så får hon själv prata om det när hon sänder nästa gång kanske. För att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden föreslås bland annat följande åtgärder. Föräldraförsäkringen reformeras så att det blir omsorg. Tyngdpunkten ska ligga på omsorg när barnen är små. Och att man måste styra mot ett jämlikt och jämställt uttag. Barnomsorg på obekväma arbetstider garanteras i lag. Att skollagen förändras så att föräldralediga och arbetslösa erbjuds 30 timmars förskola per vecka. Barngrupper i förskola och fritidshem minskas. Och att bemanningen måste vara dimensionerad efter barngruppens storlek och barnens vistelsetider. Göra kraftfulla samhällsinvesteringar i de generella välfärdslösningarna för att säkra bemanningen i vård, skola och omsorg. Tillgång till äldreomsorg säkerställs så att äldre får hjälp den behöver och anhörigas omsorg blir frivillig. Marknadsstyrningen i välfärden bör avskaffas och en styrning där fokus ligger på ökad jämlikhet och på att välfärdens personal får handlingsutrymme att göra ett bra jobb där bör införas istället. Och sist så tar hon upp skattesubventioner för hushållsnära tjänster, rutavdrag, avskaffas. Och att stoppa utvecklingen mot ökad privat finansiering i välfärden som för oss till en siktad välfärd. Nu tappar jag bort texten här, men den kommer tillbaka.
Siktad välfärd.
Ja. Stoppa utvecklingen mot ökad privatisering i välfärden som för oss till en skiktad välfärd.
Skiktad.
Där de som har råd får tillgång till skattesubventionerade genvägar till vård och omsorg. Medan resten får nöja sig med en otillräckligt offentligt finansierad välfärd. Vad hon helt enkelt tar upp, det är det vi väldigt mycket pratar om. Att vi måste få tag och lyfta upp hela den offentliga sidan och att man ska göra den bättre på alla möjliga sätt för oss alla,
ja,
inte för några. det tror jag är en ganska bra sammanfattning av vad Katarina har skrivit. Men som sagt, det här kommer upp på vår partikongress och vi kommer säkert att prata om det flera gånger. Vi har haft ett gediget arbete inom arbetarkommunen med att titta på partiprogrammet och skicka in synpunkter på det. Mm. Och så får vi se hur det går. Men vi kommer återkomma till det. Mm. Och med det så är det dags för oss att gå hem och få mat.
Mm, precis. Och vi ska avsluta med We'll Meet Again. Och det är Vera Lynn som sjunger den. Och hon sjöng den för soldaterna i andra världskriget. Hon mötte inte alla We'll Meet Again. Men hon sjöng den och den har gått som en röd tråd genom just andra världskriget när hon var ute hos soldaterna. Ha det så gott, var rädda om er och Evert ska få sin mat när han kommer hem.
Låter bra.
Ja, och Daniel är i studio nästa lördag igen.
Jajamensan. Ja, då hörs vi.
Ja,
det ha det gott.
Ha det gott.
Hej.